Från vad vi vet, det här är Perspektiv. Jag heter Per Blomqvist.
Persson hade aldrig sett mig sån. Jag var sjövild. Och det är ju väldigt intressant att läsa. Vad hade de för relation, undrar man? Och då är det ju lite grann av det här, en äldre och en yngre man. Och den närheten, det man brukar kalla för political bromance.
När någon berättar om sig själv avslöjar urvalet av berättelserna också viktiga saker om personen i fråga. Lars Norén lär ha sagt att de flesta människors självbiografier är summan av deras livslögner. Men han sa också att bortsett från livslögnerna så finns det inte så mycket viktigt att säga om oss. På nattiksbordet har jag den senaste tiden haft Barack Obamas självbiografi Ett förlovat land. Och bland de där sakerna jag uppskattat är hur reflekterande den är. Han driver med sig själv som tonåring, hur vilsen han var. Och han skriver om ironin att han samma vecka som han får Nobels fredspris för sina ambitioner att skapa fred, ja, då fattar han beslut att skicka tiotusentals fler män till Afghanistan för att försöka skapa fred genom krig. Kollisionerna mellan självuppfattningen och realiteten skapar en spänning som är intressant. Och därför hörde jag mig till Margareta Fahlgren som är professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och även genusforskare. Som du ska få höra har läst en väldig massa politiska självbiografier. Och tillsammans med Birgitta Wistrand är hon också medförfattare till boken Älska att älskas, makt och känslor i politiska biografier som kom ut här om året. Så, vad säger egentligen biografierna om de som skrivit böckerna och hur ska vi förstå dem? Det ska du strax få höra. Men innan dess, om du inte redan prenumererar på podden, passa på att göra det nu för att inte missa kommande avsnitt. I appen så hittar du kan antingen klicka följ eller prenumerera lite grann på vilken app du lyssnar igenom. Vill du nå mig med tips och tankar på grejer vi borde fördjupa oss i eller skaffa nya perspektiv på, hör av dig. Jag finns på perspektiv@vadvivet.se. Perspektiv@vadvivet.se. Med detta sagt, dags för Margareta Fahlgren. Då tänkte jag börja med att helt enkelt börja med den lite stora frågan. Vad var det som gjorde att du intresserade dig för självbiografier skrivna av politiker?
Genren har blivit allt mer populär. Det är fler och fler politiker som fattar pennan för att skriva om sina liv. Och inte då som förr i tiden när den politiska karriären är slut, utan man gör det kanske mitt i den politiska karriären, eller man gör det när man ganska ung har fått sluta som politiker, att man inte kan vara kvar i politiken, och då skriver man. Så att det har blivit ett sätt att bli känd som politiker. Att det krävs nästan. Och så är det i USA. Att det krävs att man skriver en självbiografi. Och det gör blivande presidentkandidater. Samtidigt som de annonserar sin kandidatur så ger de också ut en bok om sitt politiska liv. Så jag intresserade mig för det. Tillsammans med Birgitta Wistrand, en kollega som har skrivit om det här. Vi tyckte att det var jättespännande. Varför alla dessa böcker om politiska liv?
Så det man kan säga att förr var det lite mer av minnesanteckningar och nu är det kanske mer av ett manifest att deklarera en ståndpunkt eller en inriktning?
Ja, förr var det ett bokslut. Man såg tillbaka att det här har jag gjort i mitt liv. Och nu är det mer att här är jag, se mig. Jag är någon som ni bör känna till och jag har gjort väldigt mycket viktigt hittills i mitt politiska liv och det skriver jag om nu.
Från bokslut till prospekt skriver jag. Jag har inte läst alls så många som du har gjort, men några har jag läst. Då tänker jag, du nämner ju den här kopplingen till USA, så låt oss liksom göra den jämförelsen först. Amerikanska självbiografier som skrivna politiker, så upplever jag att det är lite mer av skärskådande, även när man är någon slags mitt i karriären, än vad de svenska är. Skulle du hålla med en sån beskrivning eller ser du en annan?
Nu har inte jag läst så väldigt många amerikanska politiska självbiografier. Men det är klart, jämför man med Barack Obama så är ju liksom nivån inte densamma bland de svenska politikerna när det gäller att reflektera över sina liv. Det är väldigt lite reflektion i de här böckerna. Det är mera handling. Nu gjorde jag det och sen gjorde jag den här viktiga insatsen i den här viktiga frågan.
Alltså det är lite taskigt att jämföra med Barack Obama, men jag förstår att alla framstår som torftiga jämfört med hans penna på något vis. Jag läste bland annat, vad kan jag komma ihåg, men James Comey, det var intressant efter hela när han fick sparken från Trump att då förstå liksom hur han hade uppfattat det. Han var ju FBI-person och en nitisk sådan, så det är i princip hans protokoll han har skrivit ut, minnesanteckningar. Men även där så anar man ju att han ser tillbaka och tänker att jag borde varit tydligare här, eller jag kunde undvikit detta på ett sätt som ju faktiskt bidrar med någonting mer än bara en kronologisk beskrivning av händelser.
Mm. Jag tror de svenska kanske anknyter mer till självbiografi som försvar. Alltså man kan se också självbiografiskt skrivande som en slags försvarsskrift. Liksom, att man försvarar sitt handlande. Mona Sahlin är ju ett typiskt exempel på det, som har skrivit flera självbiografiska böcker. Och den första var ju i samband med den så kallade Toblerone-skandalen. Då gällde det för henne att försvara sig. Den traditionen kan man se ganska tydligt hos flera svenska politiker som skriver självbiografi. Att det gäller att visa att jag hade rätt. Alltså, redan Gösta Bohman skrev en självbiografi som hette Så var det. Att man slår fast att det här är min bild och det är också så det var. Och man kan kalla de här framställningarna också som partsinlagor förklädda till historia. För det handlar mycket om att ge sin bild av skeenden. Och ofta skriver man när man har slutat i politiken. Och det har oftast inte sällan varit ofrivilligt. Att man förlorar makten av olika anledningar. Och då vill man skriva och tala om att ja, men egentligen borde det ha gått till på ett annat sätt. Och nu ska jag visa det.
Just till Mona Sahlin där, hon har ju då skrivit 3 bokslut i olika skeden. Är det den senaste som är till och med utdrag ur försvarsadvokaternas noteringar? Det är liksom en bilaga.
Ja, det var den första. Och den var ju då klart en försvarsskrift. Och sen skrev hon en andra bok och då var hon på väg att tänka sig att hon kunde bli Sveriges första statsminister. Så det är en mycket mer framåtblickande och positiv bok. Och sen kom den här senaste som hon skrev, som kom i höstas. Och det ska ju förklara då det senaste debaclet som hon var inblandad i. Och samtidigt är den också ett exempel på att även om man går ut och säger nu ska jag berätta allt, nu ska jag förklara hur det verkligen var, så är man ganska försiktig. Alltså man avslöjar väldigt lite. Thomas Bodström skrev 2011 Inifrån makten, myglet, politiken. Och det ger ju väldiga förväntningar hos läsaren att nu ska jag verkligen få läsa om.
Det är verkligen så. Nu sätter vi fram popcornen och nu blir det underhållning. Ja. Men det är inte riktigt det man får.
Nej, du får väldigt lite av det. Och det har också att göra med att du skriver i en tid av ditt liv då du fortfarande har chanser på en annan karriär. Det är som Margareta Winberg som i sin självbiografi som slutar och så ringde Anders Borg. Men det är en annan historia. Då var hon ju ambassadör, hade varit ambassadör i Brasilien. Men alltså, det kan alltid dyka upp någonting. Och man vet inte vem som dyker upp. Och då kan det ju vara lite svårt om man samtidigt har avslöjat för mycket eller varit för kritisk. Så man är väldigt försiktig.
Så Mona Sahlin lyckas på något sätt att liksom med sina 3 självbiografier att placera sig i de 3 olika genrerna vi har att göra med här. Dels som försvarstalet, dels det framåtblickande manifestet. Det heter ju också Möjligheternas land. Och sen den tredje här då som är, nu är väl ändå karriären färdig.
Ja, och samtidigt hamnar den ju också i det här att hon ska berätta allt. Och då väljer hon mycket att berätta om hur kvinnor har i politiken och hur utsatt man blir. Men hon förklarar ju egentligen aldrig vad som hände, det man skulle vara nyfiken på. Hur kunde hon handla sig och stå i den här situationen där hon lånade ut en massa pengar till en före detta livvakt eller hur det var. Men alltså, generellt är man väldigt ovillig egentligen att berätta. Och det gäller Anna Kinberg Batra som också kom ut med en självbiografi 1 år efter att hon hade tvingats bort som partiledare. Och så tror jag den heter Inifrån. Och då skulle det också förklara. Men, och då ställde man faktiskt frågan i intervju. Men du berättar ju inte så mycket om hur det var. Nej, men då sa hon, nej, men jag tycker att läsaren ska få tänka själv. Och så kan man ju också uppfatta det som författare. Men jag tror läsaren gärna hade velat få reda på mer. Därför böckerna marknadsförs ju som om de ska ge bilden inifrån.
Just det, men om läsaren tänker själv, alltså det kan ju vara ett sätt att komma undan, men det kan också vara att man har otroligt höga förväntningar, att man tänker att läsarna är professorer i litteraturvetenskap. Nu är ju du det, så vad tolkar du det här då?
Ja, om det bara var professorer i litteraturvetenskap som läste dem skulle de bli utgivna. Alltså det finns ju en marknad för de här. De utges ju därför att ingen skulle göra det om de inte sålde. Så det finns ju ett intresse. Biografier är väldigt populära som genre nu. Självbiografier och biografier. Så det finns ju ett intresse hos läsarna. Och där kan jag tycka att de här politikerna lovar lite runt, håller lite tunt. Alltså om man känner att man verkligen ska komma med de här avslöjandena som man gärna som läsare, man vill komma in i den här världen.
Så vilket är metanarrativet här som du ser när du läser de här böckerna?
Att tala om hur viktig man är och att också gärna krydda det, men det räcker inte bara att rada upp sina olika insatser, utan man måste också få läsaren att fatta sympati för en som person. Och det här finns ju idag att politiker som är mycket verksamma på sociala medier, att man bygger en persona eller en bild av sig själv som personer ska känna någonting för. Det blir viktigt med känslorna. Det är inte så mycket de politiska idéerna, utan det är faktiskt hur man känner inför personen som kommunicerar de här idéerna. Man måste också få läsaren med sig och att man ska känna inför den här politiken.
Så om vi vill känna någonting för Ebba Busch, som ju är en av de som är mest aktiva i dessa kanaler, så då ska vi helt enkelt tolka hennes instaflöde som en slags ständigt pågående politisk biografi. För där hittar vi ju inte heller riktigt de stora reflektionerna, eller där stängs ju inga dörrar.
Nej, men så det handlar väldigt mycket om att kommunicera känslor. Och sen finns ju känslorna där som politiker, att Mona Sahlin hade ju som mantra länge att hon älskade partiet. Och det finns de känslorna inför det politiska livet. Sen trycker man ner i de här självbiografierna att det också finns en undertryckt rädsla. Därför att man är också hela tiden lite rädd för att ja, men en dag så kommer jag att knuffas ut. Jag kan tappa den här positionen. Det är bräckligt. Och idag är det inte som om man läser de här berättelserna eller självbiografierna. Då ser man ju det, att det handlar inte om förtroendeuppdrag på 4 år. Det här handlar om karriärer. Och då blir man ju också mycket mer sårbar. För om man har byggt sitt liv på att det här är min karriär, det är mitt politiska liv. Det är inte ett uppdrag som jag har i några år.
När man tittar på de här biografierna och de hör det beskrivas, så låter det lite grann som att en av de stora förändringarna man då kanske kan se jämfört förr och nu i politikerrollen är just det här med att man kanske då valdes på 4 år och sen kunde man lämna. Men att det då inte längre är ett uppdrag, det är inte ett ämbete utan som du säger en karriär. Och då blir alltså ett nederlag, det ses förhållande i karriären snarare än vad man åstadkom. För annars kan man säga, okej, du vinner inte ett slag men du kanske vinner kriget. Men här är det på något sätt mitt i hela tiden.
Ja, och sen är det ju, om man tittar på en äldre självbiografi som Ernst Wigforss som kom, den hade lämnat politiken på 50-talet, så uppfattar han ju sin politiska roll som ett uppdrag och en plikt mot landet. Han beskriver, han tyckte att det var ganska jobbigt att vara politiker och att det dränerade honom på hans känsloliv, och han var tvungen, han gnetade på, Sverige behövde honom. Men så är det ju inte riktigt idag, utan det är en annan hållning till uppdraget och till varför man är där. Så det har förändrats. Det handlar om ett varumärke som man bygger som politiker idag.
Vi har ju också Margot Wallströms biografi som vet att du har tagit upp några gånger, som ju också är intressant, för att här har vi en kvinna som gjort en alldeles strålande karriär med egentligen alla mått mätt inom socialdemokratin och var utrikesminister. Men i hennes bok så pratar hon ingenting om det. Hon bara pratar om hur fruktansvärt vanlig hon är. Hon är nästan provocerande vanlig i sin biografi. Hur ska vi tolka det?
Det är också den bild naturligtvis som hon vill skapa av sig själv och som kommer lite i konflikt med när man faktiskt beskriver vad hon har gjort och de uppdrag hon har haft och hur hon har klarat dem. Och då blir det lite skevt med den här vanlighetsprofilen som hon vill skapa. För hon är inte vanlig, hon är på många sätt exceptionell, men det vill hon tona ner. Och samtidigt är den intressant, för hon avslöjar också som flera andra, vill hon inte berätta om det politiska livet. Hon vill inte berätta om det som alla vet om hennes ganska problematiska förhållande med dåvarande statsminister Göran Persson. Det berättar hon inte om. Samtidigt är hon väldigt öppen om det privata. Där berättar hon både om sin släkt och om egna problem. Och där kanske ligger någonting hos kvinnliga självbiografiker. Eller hon har ju låtit någon annan skriva en biografi om sig. Det är Bengt Olsson som har skrivit om Margot Wallström. Men att man är mer öppen om det privata än vad männen är. Och ibland slår det ju tillbaka att, som när det gäller Anna-Greta Leijons självbiografi Alla rosor ska inte tuktas, så uppmärksammades den nästan enbart för att hon beskrev om sexuella ofredanden i barndomen och pappan. Det liksom överskuggade det politiska i det. Så det kan också slå tillbaka att kvinnorna reduceras i viss mån och blir liksom det privata. Men hos Margot Wallström tror jag det är väldigt medvetet att bygga upp bilden av sig själv som den vanliga jag är. Jag är precis som alla andra.
Ja, och den har ju också fått liksom den kanske då talande titeln. Den heter ju som ett eftermiddagsprogram på TV4, Margot. Den heter ju inte Min väg eller Mina val eller Min strategi eller så här liksom. Du nämner också ofta Annika Åhnberg som skrev Skridskoprinsessan om hur hennes pappa sålde hennes skridskor för det var så himla tufft hemma. Och hon hänger upp det på det, men om man ska jämföra det med Pär Nuder framställer sig ju skojigt nog som både ett offer och inte, eftersom han är ju den ständigt sluge i sina biografier. Och som sen ändå blir överraskad. Alltså han är partiets mastermind, allting. Och han har tänkt ut allting hit och dit och han ska göra det och de ska på så här och då kommer det här hända. Han tänker i flera led. Och sen plötsligt är han bara ett jätteoffer. Han såg inte det komma och han blir utspelad och jag minns inte detaljerna riktigt där. Men det är en ganska komisk vändning som han inte alls såklart har menat. Men där man ju säger, men om du var så himla slug så borde du ju sett det här.
Nej, istället får han köpa sig en flaska rött alldeles för låren, dricker han i slutet av berättar han om detta. Men alltså, det är ju risken med också att skriva en självbiografi som politiker. Om man läser dem så kan man ju se, vad väljer man att skriva om och hur skriver man om det? Och det är ju säkert så att skriver man om sig själv så har man många blinda fläckar och man ser inte det där. Medan man kan se det rätt tydligt som läsare. Ja, men hur tänkte du där? Hur kunde det bli så att du först är mastermind som du säger och sen blir du den som inte ser någonting och som förlorar allt? Vi tror ju också att man skriver om det som känslomässigt har satt avtryck. Och det är intressant, när Göran Persson skriver sin självbiografi, då skriver han otroligt mycket om konflikten med Erik Åsbrink, som man på ett sätt säger, den betydde ingenting, jag klarade av den. Men då kan det komma ett kapitel som heter Ännu en konflikt med Erik Åsbrink. Och det där blir väldigt intressant för läsare. Man tänker, men du, varför är du så besatt av Erik Åsbrink? Och då är det ju det här att där blev Göran Persson utsatt för att han sa upp sig på telefon som finansminister utan förvarning. Och det har ju satt sådana spår då hos Göran Persson som skriver när han ska berätta. Så är det här någonting som han har reagerat väldigt känslomässigt på? Då skriver han också mycket om det, så att det blir oproportionerligt i självbiografin.
Ja, men apropå oproportionerligt, Persson beskriver sig som nästan som en slags messiasfigur. Han föds till sosse och han är den utvalda på något vis. Det är det man liksom anar hela tiden. Och sen så tycker jag också att det är skojigt, för där är det ju någon ganska tidigt i boken som han antingen skriver ut direkt eller låter oss förstå att han inte på något sätt är långsint. Men det är väl nästan det bärande temat i hela boken att han är så.
Ja, och det är det som blir kontrasterna i det hela. Alltså, självförståelsen är inte alltid i linje med framställningen. Och sen är det ju intressant med det här och vara man och kvinna i politiken, och det blir väldigt tydligt i hans självbiografi att det socialdemokratiska ledarskapsidealet är ju väldigt manligt kodat. Det här är Jenny Madestam som är statsvetare skrivit om. Och att man anknyter till Per Albin Hansson, landsfaden. Det är viktigt. Men sen så adderas då också att man ska vara kompis. Man ska ha en väldigt bra relation till sina väljare och framstå som både en auktoritet men samtidigt någon som man kan närma sig. Jag menar, Göran Persson dansar med kossan Doris i sin barnprogram och det kan slå helt fel, men i hans fall slog det väl ut liksom att också få den bilden. Samtidigt är hans politiska förebilder, det är ju Helmut Kohl och när de åt komage tillsammans. Eller någon sån rätt, det var en av höjdpunkterna. Man kan se de här männen tillsammans göra detta. Så det blir liksom, det är svårare för kvinnor att komma in i den rollen. Det kan också vara en förklaring till att Mona Sahlin hade så svårt att verkligen förankra sig själv som statsministerkandidat i det partiet.
Hon beskriver ju att hon, först står hon bakom Ingvar Carlsson och där beskriver hon sig lite grann som hans wingman. Hon beskriver ju hela tiden att hon är i centrum. Det är nästan en beskrivning av att hon är en av grabbarna. Samtidigt så när det är något som händer så är det gärna henne man låter stå på en scen. Hon pratar ju om sig själv som strategisk eller hon pratar om sig själv som offer. Och liksom, jag tycker den är lite rörig för att hon ser ju inte själv vilken nytta hon har av det strategiska spelet på något sätt.
Men samtidigt är den ju väldigt annorlunda om man jämför hennes generationskamrat Panuder som får en viktig roll för Göran Persson och som är den som inte behöver knacka på dörren, det skriver han om. Han var en av de få som kunde gå rakt in till
statsministern. Han är faktiskt så himla nöjd över det.
Men Mona Sahlin, hon får ju någonstans stå i bakgrunden. Det är en bild av henne och Ingvar Carlsson. Och där är hon bakom honom och så skriver hon under, så här var det Ingvar och jag. Jag var alltid beredd. Det är inte en jämnbördig relation. Medan nu det beskriver hur han kommer in och de är på samma nivå. Tills dess att Göran Persson gör tydligt vem som bestämmer och det blir ett väldig konflikt mellan dem. Och där är det massor av känslor. Och där skriver ju Nudrom, vi var brothers in arms i 10 år. Persson hade aldrig sett mig sån. Jag var sjövild. Och det är ju väldigt intressant att läsa. Vad hade de för relation, undrar man. Och då är det ju lite grann av det här, en äldre och en yngre man. Och den närheten, det man brukar kalla för political bromance. Det är ju ett exempel på det. Väldigt mycket känslor involverat i det här. Som man säkert inte ser heller. För om man läser den här beskrivningen så blir man ju lite förvånad. Jag tänker, ja, som jag säger, vad var det för känslor mellan er? Så jag tror att Mona Sahlin, hon har en blind fläck för att, som precis som du säger, att det var ju en strategi som var lyckosam för henne. Och som var kostsam också när man skickar fram henne ensam i besvärliga frågor för att hon hade så bra relation till media och så. Så var det, hade ju det sin pris naturligtvis.
Då har vi ju också en annan statsminister. Vi har ju Reinfeldt som skriver sina biografier och där har han ju ofta pratat om hur stolt han är att han har skrivit dem helt själv utan spökskrivare. Nu ser jag att du ler här.
Ja, jag tycker kanske att man kan be om hjälp. Det hade nog varit bra. Det är svårt att skriva böcker. Och har man varit mer av en handlingsmänniska och inte haft så mycket skrivande bakom sig så finns det ju en tendens att det blir väldigt platt. Och det är ju många framställningar som aldrig lyfter utan att de blir mest redovisningar. Ganska tråkiga framställningar en del. Och jag tycker att han faller i den kategorin. Men han är intressant för att han är också någon som inte riktigt tillstår att det fanns andra som hjälpte fram honom. Utan det handlar om hans väg och vad han skapade. Och där kan man nog se att det fanns personer runt om och de försvinner väldigt mycket.
Jag läser ju in i det och nu är vi inne på avdelningen killgissningar snarare än litteraturvetenskap. Men jag läser ju också in i den beskrivningen att han är lite sur över att Per Schlingmann fått liksom framstått som så himla mycket mastermind bakom den strategin och liksom sånt. När det ju samtidigt också var så att de vann ju val i princip på ett begagnat socialdemokratiskt manifest. Alltså de pratade om sig själva som det nya arbetarpartiet. Det var ju liksom en helt annan, och det var ju en smart paketering. Men där läser jag nog in mellan raderna just att eftersom han inte kräddar någon och eftersom han så himla mycket vill betona att han träffat den och den andra och blir liksom hela den där känslan, här är en stor statsman och ett ganska litet parti.
Absolut, alltså det gäller att visa vem man är, vikten av ens gärning och vikten vem man har varit och så vidare. Det är viktigt för de här politikerna.
Det finns ju någonting i det när man har den här andra bakgrunden. Obama, han är ju jurist från början. Men att ha Italiens nuvarande premiärminister måste man alltid säga eftersom man aldrig vet när man byter regeringen. Men han var ju professor i civilrätt till för bara några år sedan. Och sen så plötsligt hux flux blev han premiärminister där just för att han inte var politiker.
Men du kan ju tänka dig Boris Johnson, Eton-pojke och akademiker och liksom, behöver inte lägga några värderingar i, men de har en andra bakgrunder som också kanske gör det lättare för dem att skriva intressantare, skulle jag säga. Men det finns, alltså jag tycker att Pernude skriver väl och att den är väldigt spännande att läsa hans självbiografi, just därför att det blir lite avslöjande hur man ser på sig själv och spricker i självbilden och sådär. Men välskrivet är det.
Så av de vi diskuterat är det Pernude som framstår som mest mänsklig i dina ögon?
Ja, eller som kan formulera, som har formuleringsförmåga, som liksom skriver så att man dras med i framställning och tycker det är spännande att läsa.
Om vi då ska liksom avsluta detta med att be dig om några tips på bra självbiografier av politiker. Vilka skulle du då dra fram?
Går man tillbaka så tycker jag att det är intressant för att se hur det var då. Att läsa någon av Ernst Wigforss självbiografier för att få en bild av hur socialdemokratin då, hur man kunde se på det här och vara politiker på den tiden och hur rollen har förändrats.
Ernst Wigforss, nästan vad som helst, tycker du? Bok nummer två.
Britt Mogård tyckte jag också har skrivit intressant. Den första generationen, eller andra generationen kvinnor kanske i politiken, om hur det var att arbeta i en ganska mansdominerad miljö och hur kvinnor ofta tilldelades kvinnoförbundet, vilket hon också gjorde. Hon tyckte inte att det fanns någon anledning att driva ett kvinnoförbund, men sen började hon jobba med det och verkligen insåg de här frågornas betydelse. Och sen skriver hon intressant om hur hon blev en kvinna i Gösta Bohman. Hon var den som kunde ge honom svar på tal, men hon tröttnade lite på den rollen, för hon tröttnade på honom. Men den är spännande att läsa från den tiden. Och sen kan man gott läsa Margot av Bengt Olsson, den biografin. Därför den ger också bilden av hur man älskas av partiet, för det har hon alltid gjort. Och hur man blir feminist vid 50. För att hon såg aldrig betydelsen av kvinnofrågor eller feminism förrän hon själv blev lite äldre. Och det är också väldigt intressant. Då såg hon strukturer. Men hon var väldigt älskad av sitt parti och är väl det fortfarande.
Jätteintressant. Varför inte det fått mer uppmärksamhet? Hur kunde hon bomma det?
Därför man såg inte det. Du bommade om du själv blir upp, om du själv liksom lyfts fram. Det gjorde både hon och Maud Olofsson, som också har skrivit en självbiografi, tar upp det. Att de såg inte det, för de mötte ju ingen motstånd. Och sen när de kom i 50-årsåldern och började de också titta sig omkring och säga att ja, men vi har strukturer här som man behöver ändra på.
Men skulle det då säga också att de kanske tog sig fram på ett något slags manligt mandat? Att de förstod att manövrera i denna manliga värld på ett kanske mer manligt sätt, på ett något slags anpassat beteende efter denna struktur?
Jag är inte säker på att de behövde anpassa sig så mycket. Jag tror att de lyftes fram av männen. Dels hade ju Maud Olofsson en förankring i partiet tillbaka genom sin far. Så jag tror att så länge man lyfts fram, så länge då ser man inte det. Därför då tror man att ja, men så här är det. Här har kvinnor lika villkor. Och sen ser man efterhand att så är det inte. Och det är väl det de beskriver. Och att deras feministiska engagemang, jag menar, Margot Wallström hade ju en feministisk utrikespolitik. Och att det kom sent. Och jag tror inte det är så konstigt.
Och det där var alltså Margareta Fahlgren, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Känner någon som gillar politik eller biografier eller båda som du tror skulle uppskatta att höra det här avsnittet? Ja, men hör av dig åt dem genom att dela det. Du hittar ju en knapp i appen som du säkert har koll på det här laget. Då kan du dela i alla möjliga kanaler, så kan de få reda på det. Och vill du bara skriva om det och dela det för att du gillar det i största allmänhet, då är hashtaggen du ska använda i sociala medier Perspektivpodden. Lyssnar du på den här via Acast eller Apple Podcast, gärna ge oss 5 stjärnor i betyg. Det gör att ännu fler kan hitta den. Dagens producent Jens Back, dagens klippare Hanna Brandén, och det är Stray Dog Studios som har mixat och fixat ljudet. Jag som pratar här heter Per Granqvist, och Perspektiv är en podd från Vad vi vet. Om du vill ha faktabaserade förklaringar av aktuella ämnen varenda dag, följ då Vad vi vet på Instagram eller Facebook, där vi heter just Vad vi vet. Med detta, tack för att du lyssnat idag. Snart hörs vi igen, hoppas jag.